Ja, hörni, hur hittar vi det verkligt goda livet, det som vi alla egentligen söker efter? Och vem ska man följa för att nå dit? Det här är väl frågor som vi alla ställer oss mer eller mindre omedvetet. Och tittar man ut över samhället idag så är det ju inte så svårt att se hur hur svensken söker det goda livet. Det är karriären, det är pengarna, det är nöjen, det är de här tre V:na, villa, Volvo och Vove, som alla strävar efter. Och ändå så finns det ju en tomhet, en baksida. Jag vet att det var en ifrån Sydkorea som har kommit nu till Roslätt och jobbar där. Han har fått en kallelse faktiskt att komma hit till vårt land för att vara en missionär bland oss svenskar. Och han sa, ni svenskar, ni har nästan allt och ändå är ni så fattiga. Ni har nästan allt och ändå är ni så fattiga. Och jag tror att så där kan det bli även om man har nästan allt. Den här texten som Jossa läste, den visar oss vad är vägen till ett sant, fullt och överflödande liv. Och vi kommer närma oss den här på lite annorlunda sätt idag. Och jag kommer att ta er till hjälp. Var inte rädda, det kommer inte vara farligt. Men ni kommer att finnas med ganska aktivt i predikan idag. Men först tänkte jag i alla fall att jag skulle ge lite bakgrund till det här innan jag släpper in er i predikan. Lite bakgrund. Och egentligen den skulle komma först. Ja. Jesus talar ju här om den gode herden och han använder ju fullt med bilder. Och det är inte riktigt helt enkelt alltid att förstå för oss som liksom växer upp i ett industrialiserat postmodernt samhälle. Men ni som har varit ute och rest, ni har kanske sett fåraherdar. Jag tycker jag är alltid otroligt fascinerad av det. Och han börjar med att tala om den stora fårfållan som man egentligen utgick ifrån. Och där herdarna gick in och ut. Man utgick därifrån när dagen började och man kom tillbaka dit. Antingen på kvällen eller efter en säsong uppe i bergen. Och där fanns en dörrvakt som kollade in så det var rätt herde man släppte in. Så det inte var fel herde som kom in genom den här stora gemensamma fårfållan. Utan att det var rätt herde. Och sen fick alla de olika fåren komma in i den här stora gemensamma fårfållan som ni ser där uppe till vänster. Och då gällde det att hålla reda på de här fåren, men det är ju så märkligt att fåren lyssnar bara till sin herdes röst. Så de kunde antingen säga ett ord eller vissla på något vis, så samlades alla fåren i den delen av den här stora inhägnaden där just den herden var. De vet precis exakt vart de ska gå. Och sen när de kom ut lite grann på betesmarker, nu hittar jag inte någon riktigt bra bild här, men den där lilla bilden där får i alla fall symbolisera det man gjorde ute på betesmarken när man var ute en hel säsong och när det blev kväll. Ja, då hade man antingen en liten folla byggd av stenar eller av törnsnår med en liten öppning. Den där öppningen, det var dörren in. Men nu var det så att för att skydda fåren så la sig ofta herden mitt i öppningen. Och det är det Jesus menar när han säger jag är dörren. Han är inte bara den gode herden utan också dörren. Alltså herden la sig mitt i öppningen för att skydda fåren ifrån vilda djur och annat. Skulle de komma in då så var de tvungna att gå via herden. Sen kunde ju en del försöka att hoppa in, tjuvar och rövare då, över muren för att komma åt fåren. Det var ett tufft liv, herdejobbet. Oerhört tufft. Dels att hitta betesmarker i Palestina var inte enkelt. Därför att det var mycket torr mark. Man var tvungen att hitta till de rätta betesmarkerna, till där det fanns vatten. Och leda fåren i väldigt, ja, väldigt svåra förhållanden egentligen. Och det hände ju att även fåren eller små lammen ibland gick vilse. Berättas till och med att en del lamm gick vilse så ofta så att herden bröt ett av benen på lammet. Och sen bar herden det här lilla lammet tills benet läkte. Och det blev en sån enormt nära relation då mellan det här lilla lammet och herden. Så att lammet gick aldrig vilse efter det. Rätt intressant bild egentligen. Sen fanns ju de här fienderna till fåren också. Som hela tiden var på jakt. Det var liksom inte bara tjuvar, utan det var också rovdjur som hela tiden försökte att förstöra. Och det gällde för herden att hela tiden vara på sin vakt. Mot rovdjur och mot tjuvar. Och ibland fick herden till och med plikta för sitt liv, med sitt liv för att skydda fåren. Det är lite av bakgrund till att förstå den här texten. Nu kommer, jag tror att det är Bosse och Ingvar, att dela ut lite lappar åt det. Där finns texten med och där finns också frågor med. Och nu skulle jag vilja att ni... försöker, även om vi sitter i bänkar här, så försöker vi kanske en 6-8 personer. Ni här kan gå lite längre bak och så vänder ni er till nästa rad. Och så försöker vi att föra ett litet samtal. Jag tror att vi kan lyckas med det. Med varandra. Det där skulle jag ha med också, men vi tar frågorna nu. Och jag bläddrar fram när det är dags för nästa fråga. Och jag skulle vilja att ni samtalar kring tre frågor. Dels säger Jesus här då i vers 10: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Och nu skulle jag önska att ni ta en liten stund och så samtalar ni i den här gruppen som ni spontant har bildat nu. Vad tror du? Vad är ett gott och överflödande liv? Hur ser det här livet ut egentligen som är ett gott och överflödande liv? Vad tror ni? Diskutera nu lite grann i gruppen. När ni så småningom har samtalat om den frågan så kan ni gå in på nästa scen som ni har där. Vad finns det för tjuva tror du idag som vill förstöra våra liv? Jesus talar ju om tjuvar som kommer för att slakta och stjäla och döda. Vad finns det för tjuvar idag som vill förstöra ditt och mitt liv på olika sätt? Jag kan gå över den när ni har samtalat om första frågan. Och sen den sista frågan där. Hur ska man känna igen en verkligt god herde? Hur ska man känna igen en verkligt god herde? Och vad är det som är så speciellt med Jesus? Till skillnad ifrån de här andra tjuvarna. Ja, samtala lite grann i grupperna. Okej, jag tror att vi avbryter där. Ni skulle kunna fortsätta länge. Men jag skulle vilja föra ett samtal här framme också med några av er. Och det här blir spännande. Jag kommer plocka ut några. Jag hoppas att ni inte är rädda att komma fram. Det blir inget farligt. Kerstin, kan du komma fram? Det är inte farligt. Nej, det är inte farligt. Kom här. Och Arne, du kan komma fram. Och så ska vi se här. Gerd Hamlin, du kan också komma fram. Jag tror vi tar en till. Så vi får... Nu har ju visserligen... Nej, men det går bra. Ändå. Jossan, kom fram du också. Så för vi lite samtal här. Jaha, hörni. Det var mycket samtal här. Det hörde jag i bänkarna. Och vad säger ni om det här? Vad är egentligen ett gott och överflödande liv? Vad sa ni, Gerd, i er grupp? Ta micken där. Du får sätta på den också. Så ja.
Hörs du nu? Ja, det gör jag. Vi sa nog att det är ett inre liv, rikt inre liv framför allt. Det har så lite att göra med det yttre.
Ja.
Och de yttre formerna kanske, och rikedom och allt det här. Ja, det goda livet som vi har i det yttre allesammans, kan vi säga. Så det inre är viktigare.
Mm. Det inre är viktigare. Kan man lägga till någonting mer? Jag tror att vi alla håller med om det. Det är det inre som är det viktigaste.
Mm. Mm.
Vi ska se här. Arne, hade ni något ytterligare som ni nämnde där om? Vad är egentligen ett gott överflödande liv?
Ja, ett gott överflödande liv, det tror jag har mycket att göra med vilken relation man har till sin omgivning.
Mm.
Till sina medmänniskor. För den sociala gemenskapen och en god social gemenskap, det är nog ganska avgörande för hur vi mår, stort sett.
Alltså helt enkelt relation till de andra i fårjorden eller fårskocken?
Ja, en god relation till alla,
ja,
som
precis
är i ens närhet.
Ja, det betyder nog mycket. Kerstin, hade ni något att tillägga där om den saken?
Vi hade väldigt svårt att svara på den frågan. Vi pratade mycket om det här med att vara direkt uppkopplad, uppåt. Klart att det ger ju också förhoppningsvis en automatik utåt då.
Ja.
Det är mycket det man får bygga sitt liv på. Men ofta kanske man kan se det i bak, när man ser det bakåt istället då. Man kan väl se perioder när det har fungerat väldigt bra och perioder när det inte har fungerat så bra.
Mm.
Vi är ju rätt bra på att se i backspegeln, vi människor.
Men att vara uppkopplad, det inre livet, att ha en god relation till varandra, att vara uppkopplad. Ja, det är mycket intressanta tankar. Jossan, hade ni något ytterligare som ni funderade på i er grupp?
Vi pratade lite om att man har saker som man klarar sig för dagen.
Ja.
Men också att man vill ju ge sin omgivning så att de klarar sig. Man vill ju hjälpa andra.
Så det handlar alltså både om att ha ett inre liv, att ha en god relation, att vara uppkopplad, men också kunna dela med sig helt enkelt till andra runt omkring. Jag tycker vi har fått en fantastiskt fin och bred beskrivning här på vad menar Jesus med det här överflödande livet. Och sen handlar det ju om, precis som ni har sagt här, om framförallt det handlar om relationer och kanske allra främst relationen till herden själv. Jag har kommit för att de ska ha. Och där är det ju viktigt hur min relation till honom ser ut varje dag. Att vara uppkopplad. Men sen finns ju de här tjuvarna då. Och de var speciella på den tiden, men de finns ju idag också. Vad är det för tjuva idag som är fiende till det här goda och överflödande livet? Ja, vi kan börja härifrån nu. Vad sa ni i er grupp?
Vi hade väldigt många exempel, bland annat falska profeter.
Okay.
Men också att man kunde vara sin egen tjuv. Att man fastnar lite i en egoism och inte är villig att hjälpa andra. Man bryr sig om sin egen tid och trötta ut sig själv.
Mm. Ja.
Ja, de vardagliga omsorgerna kan nog bli en tjuv, men det liksom tar så stort utrymme, så stor plats för oss. Och kanske nöjen och sådant som vill ta så mycket tid. Det kan vara som en tjuv, tycker jag också.
Mm.
Kan man säga.
Vi pratade mycket om media. Att mediasamhället upptar väldigt mycket av vår tid idag. Och många, både yngre och äldre, sitter ju med internet väldigt mycket. Att det är ju en väldigt vanebildande det här. Att man liksom har ett behov. Du sa väldigt bra det här, att man kan känna att man har en ganska god sinnesstämning, kanske gudsnärvaro, men ändå slår man på tvn och då bryts det. Mm. Det är ganska intressant att det är mycket sådana saker i det moderna samhället. Att varje tid har vi sina tjuvar som man behöver vara vaksam på.
Mm. Arne, hade ni något att tillägga där? Vårt tjuva?
Ja, vi var väl inne på det här med media. Mm. Och där är det väldigt lätt att fastna i den för oss vanliga människor. Sen har vi det här med våra datorer som kan leda oss lite vad som helst egentligen. Och det är ganska anonymt. Mm. Där är ju också en liten ful tjuv som gäller att vara vaksam på.
Mm.
Vi pratar lite om det. Man ska inte, alltså vi har ju har inte dödssynderna så med oss i vår kyrka, men lite av de här aspekterna som finns med girighet, frosseri. Alltså det finns ju ändå en viss poäng i, alltså, att det tjuvar uppmärksamheten från Gud.
Mm. Absolut. Ja, det här kunde vi nog hålla på länge om vi ska prata om det. Stressen är ju en annan sån där tjuv som kanske får oss att inte stanna upp och ta tid att lyssna. Och allt det här, det pekar ju ännu mer då på, om vi ska ha ett gott överflödande liv och undvika de här tjuvarna, så är det ju viktigt vem man följer. Och i dessa tider när det finns så otroligt många röster, hur ska man känna igen den gode herden? Och om ni möter, om vi tänker oss att vi möter våra grannar och våra vänner och andra, alltså hur ska vi hjälpa andra att känna igen en rätt herde? Vem ska jag följa? Hur är en sån herde? Det är lite det som texten handlar om, men om vi skulle försöka att plocka fram några godbitar, hur är en sån herde som är värd att följa?
Vi pratar mycket om det här att inte döma i vår grupp. Mm. Att Jesus var ju fenomenal på det. Han dömde ju aldrig någon. Istället så bad han ju, du som är utan synd, kasta första stenen. Det är ju väldigt fascinerande egentligen. Där har jag lång väg kvar.
Mm. Ja.
Ja, det, vi sa det, det är ganska svårt att sätta ord på det. Men en god herde är väl den omgivning som vill en väl. Utan någon baktanke. Och att alltid känna igen det kanske kan vara svårt till en början, men oftast så avslöjar de ju sig.
Mm.
Det är väl lite grann vad en god herde är.
Du menar att en god herde vinner i längden, även om det inte alltid går att förstå från början? Ja, Gerd?
Ja, det kan nog vara svårt kanske många gånger att, men som du sa det, att en god herde avslöjar sig själv med tiden. Men om man ska sätta en måttstock på en herde, så är det väl om man följer Guds ord. Mm. Står det i ordet, är det rätt i förhållande till Guds ord, där han säger och hur han handlar, tror jag.
Mm. Något att tillägga där, Jussan?
Jag tror det är att en herde ska vara en person som lovar att alltid följa en. Även om man kanske springer bort ibland, så följer han, är alltid där och finns alltid när man kommer tillbaka.
Mm. Alltså, vilken fantastisk predikan bara genom att lyssna på er här. Alltså, visst är det underbart vad vi kan få ut när vi tillsammans möter Guds ordet. Hela den här texten här, den finns ju i ett sammanhang. Alltså, Jesus har mött den här blinde mannen innan och gjort honom frisk. Och han har konfronterats med fariseerna. Och det är ju det här sammanhanget som den här texten kommer om den gode herden. i kontrast till alla de här andra som liksom bara var ute för att förstöra. Fariseerna som egentligen ville kontrollera och utnyttja, men egentligen inte hade något större intresse för människorna. Och visst är det fascinerande om man tänker innan Jesus säger det här, hur han har mött människor, det här med att jag kallar dem vid namn. Alltså han möter var en personlig, han mötte äktenskapsbryterskan, det Kerstin refererade till, att inte döma. Han mötte den här blinde mannen, han mötte Nikodemus om natten. Alltså hela tiden möter han individer. Och det här personliga mötet som hela tiden är så viktigt för Jesus. Vad tror ni, hur ska vi hitta den här nära relationen så att vi inte går vilse? Alltså för att det är ju som sagt väldigt många röster idag som vill få oss att följa. Hur hittar vi den här riktigt nära relationen så att vi inte går vilse i livet? Vad tror ni? Är någon som vill säga lite om det till slut? Det här var ingen fråga vi hade där, men det här blir en lite extra fråga.
Genom bön förstås.
Någon mer tanke?
Ja, genom att läsa Guds ordet. Att ständigt leva i det. Det tror jag är en viktig del att få nära relation. Och som jag säger, genom bön. Att dagligen ha fina dagliga rutiner på det. Och pröva vad man gör inför vad Guds ord säger.
Ja, någon mer tanke?
Gemenskap med andra kristna tror jag är viktigt. Sen att hitta egna former för att söka Gud också. Man kanske inte alltid passar in i en viss mall, man säger så.
Jag tror att man måste bryta ner lite hinder, för vi har så mycket som drar oss åt andra håll. Man kanske måste stänga av tvn, datorn, allting och bara vara inför Gud några dagar och känna en närhet med honom. Som det här fåret som heden bröt benet på. Det är många man hör som har förlorat någonting som får en starkare relation till Gud. Kanske måste vi ge bort saker som vi egentligen inte behöver.
Händelser i livet som får oss att lyssna till lite extra. Ja, Elisabeth ville komma in här. Det var inte förbjudet för andra att komma in också.
De peppar mig lite i gruppen där. Berätta om farbror, säger de. Vi var igår med Jesus i Stava hemma i Ödeshög och sjöng. Och det var jätteroligt för mig att liksom få ta med mina vänner härifrån hem till mina vänner där. Och det var precis knöka fullt i missionshuset. Det var nästan 150 personer, så det var extra stolar till och med. Och de tyckte att det var jättebra. De tyckte Jesus sjöng fantastiskt bra. Och det kändes gott i atmosfären. Och sen efteråt så stannade jag kvar. Det var nattmöte. De förvånade sig lite, Afrikatid hemma i Ödeshög. Så det började en halvtimme senare och sådär. Men då så är det så att den predikan där, det känns som att den hängde precis ihop med det som sägs här idag. För då predikades det om det här att vi glömmer ta tid med det som är det viktigaste för oss. Vi är så nitiska och ordentliga. Och så berättade den predikanten att det hade funnits en farbror i Adelöv en gång i världen som hade skrivit sina små memoarer. Och det här var en farbror som jobbade på en stor gård som dräng. Han jobbade där från kanske 6 på morgonen till 6-7 på kvällen. Och sen gick han hem till sin lilla torpställe där han hade en stor drös med barn. Och så skötte han sin egen lilla gård på kvällen. Och sen fram på nattkröken så hade man bönemöten. Och då var han på dem. Och sen när det var söndag så tog han sin cykel och så var han ute och predikade. Och då hade han skrivit i sina memoarer: jag hade aldrig orkat jobba så hårt om jag inte hade bett hela nätterna. Och det tyckte jag att det känns så väl. Han la så mycket tid på bön och samtal och gemenskap med Jesus. Och det var det som jag ofta glömmer bort i mitt liv. Jag lägger så mycket tid på annat. Men just den viktiga biten glömmer i alla fall jag bort. Så det känns som att den här farbrons ord hänger med in i den här predikan. Mm. Tack.
Tack så du har. Gerd, kan du ta med oss i bön här nu till slut? Du kan använda micken så hör vi också jag.
Ja, tack kära Herre Jesus för att vi får samtala med varandra på det här viset. Hjälp oss Herre att vi kommer fram till klarhet om verkligen hur vi ska leva och att vi lever närmare dig. Mm. Tack för att du Herre vill fylla oss med din heliga ande. Vi vill möta oss var och en Herre. Hjälp oss att vi är ärliga och uppriktiga inför ditt ansikte. Du vet ju ändå precis allting, hur vi har det, hur vi känner det. Tack för att du också vill välsigna resten av den här dagen. Du välsigna fridhäll och säsongen där uppe, Herre. Hjälp oss, gode Gud, att vi ber med och för varandra. Att vi känner en ännu starkare gemenskap med varandra, Herre. Tack, gode Gud, för att du hör oss. Och tack för att du svarar på bön, Herre. I Jesu namn.
Amen. Och tack för att du vill ge oss av det här överflödande livet och att du också vill bevara oss från alla tjuvar som vill förstöra och hjälpa oss att känna igen din röst i vardagen. Amen.